Podplay. I veckans minnesluckan.
I min fasters tunika med mina strumpor som kudde.
Det var inte så jävla noga. Det var någon snubbe helt plötsligt. Helt plötsligt hade man något i handen som man tänkte att fuck it alltså.
Tom Lido skulle ha en rock efter
fest. Åh, det var inte det. Han var DJ.
Jo.
För jag tror också jag var där, nämligen.
Var du där?
Ja, jag tror det. Välkomna till minnesluckan med mig, Nicke Borg.
Och jag, Janne Innanfors.
Känns för namn bekanta så beror det på att vi båda är programledare på radiokanalen Rockklassiker. Det här är främst en samtals- och nostalgipodd där vi varje avsnitt väljer ett nytt år som vi blickar tillbaka på och minns händelser och musik. Jag har ju även mitt band Backyard Babies, vilket betyder att vi gör en hel del djupdykningar i min dysfunktionella karriär som rockstjärna. Men nu, Janne, låt oss öppna en minneslucka. Vart ska vi bege oss idag?
Jo, det här året var då Angela Merkel blev Tysklands första kvinnliga förbundskansler. Microsoft, de släppte spelkonsolen Xbox 360 och Storbritanniens Prince Harry of Wales, som han var då, deltog i en maskerad utklädd i nazistuniform, som det blev massa skriverier om.
What?
Såklart. Orkanen Gudrun drabbar södra Sverige och denna låt kunde man fan höra precis överallt. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Den känner du väl igen, eller? Inte?
James Blunt?
Ja,
ja, det är det. Ja, ja, det är
You're beautiful. Ja,
titta, titta vad han kan, Nicke Borg.
Så den gick ju inte att missa det här året. Rökförbud införs detta år i Sverige på restauranger, pubbar och kaféer. Turning Torso invigs i Malmö och den första kombinerade fysiska och digitala singellistan publiceras. Det var ju här någonstans när det blev ganska lite fysiska köp, så att säga. Och sen så var det påven Johannes Paulus den andra som avled och ersattes istället av Benediktus den 16. Sveriges nationaldag blev äntligen helgdag och datorspelet World of Warcraft släpps i Europa. Det är det spelet jag vägrar pröva för att jag är rädd för att jag ska fastna så hårt. Dessutom så öppnas YouTube och denna film hade premiär.
If you was hit by a truck and you were lying out in that gutter dying and you had time to sing one song, huh? One song people would remember before your dirt. One song that would let God know what you felt about your time here on earth. One song that would sum you up. You telling me that's the song you'd sing.
Mm. Känner jag den? Den här är lite svår.
Nej, nu jävlar. Nej.
Walk the Line med Shaquille Phoenix när han var Johnny Cash.
Var det det? Fy fan. Oj, oj, oj. Kan bero på att jag var extremt påverkad när jag såg den första gången på bio. Sen, jag sett den på...
Sen kom ju en parodi också. Walk Hard.
Asså?
Den gillade jag 2 år senare. Typ.
Ah, okay.
Walk Hard.
Det är en riktigt bra musikfilm. Alltså, Shaquille Phoenix är ju, han är ju en briljant skådis. Och han gör ju Johnny Cash magiskt bra.
Så året är alltså 2005 vi ska tillbaka till.
Precis. Alltså det där var massa roliga grejer som jag inte ens tänkte på när jag satt själv och gjorde lite research. Det här med rökförbudet vill jag bara ta och plocka upp lite snabbt. Det är så här, det är så mycket grejer som händer nu. Nu ska jag inte gå in på den här jävla PET-flaskekorken som sitter fast på PET-flaskan. Du vet exakt vad jag menar om och jag fucking hatar den. Men det lämnar jag till någon annan gång när jag har lite mer tid och känner mig lite lugnare, för nu är jag så jävla arg. Nej, men vi bara så här accepterar ju saker och ting oftast i Sverige liksom. Bara tugga is utan att ställa till för. Vi kanske gnäller lite. Nu är det något kanske lite arg så här, kommentar på sociala medier. Men oftast så är det ju, vi är väldigt följsamma i det här landet.
Förutom när det handlar om julkalendern och alla dina asken.
Ja,
men oh, jävlar, när det gäller, rasar vi!
Nu är det ju såklart jättebra att det blev rökförbud inne på krogen. Framförallt för... Eller inte minst för de som jobbar i denna miljö. Men jag bara tänker på det. Det var jävligt smart gjort att man införde det i juni. Kommer du ihåg det?
Det var första juni, så det var min födelsedag.
Ja,
så därför kom jag
precis.
Ihåg det,
ja. Och alla bara, men det är lugnt. Man kan stå liksom. Man kan gå ut, vara så här mysiga uteserveringar. De fick lite extra tillstånd här och var. Visst, restauranger och krogar. Oj, vilken fin uteservering. För oftast är det ganska... tight, de där tillstånden liksom. Ja. Det tänkte de till där minsann. Hade man försökt dra igenom det där förbudet i januari? Nej, nej, nej. Och sen du vet, kom hösten bara. Sen var det inte så jävla kul att gå ut och röka i spöregn och nollgradigt alltså. Men det är ju faktiskt ett minneblott alltså. Nu skulle det vara jättekonstigt om någon bara tände en cigg på en restaurang liksom. Ja. Alltså, det var helt sjukt. Man satsade små restauranger så här, där man var kanske på en mysig dejt. Man satt väldigt, väldigt tajt. Så bara var paret bredvid typ klara med middagen, bara drog upp en cigg och bara satt och blossade precis bredvid den. Det var ju så här, ja.
Är det konstigt att jag försöker liksom komma ihåg minnen från hur det luktade eftersom jag själv inte rökte. Men jag kommer inte på något. Jag vet inte, det var för att man var så jävla dragen när man gick ut 2005 kanske.
Ja, fast det där är en jätterolig analys. Det blev ju en annan lukt. Ja. Efter rökbudet. Det började ju lukta fis, fotsvett, äcklig hud. Alltså, röken tog ju faktiskt bort mycket av den där äckliga jävla lukten bland, som människor skapar när de samlas i grupp. Fan vad jag låter dystopisk här. Ja. Nej, men det, jag har faktiskt glömt bort att det var 2005 det var det där, när rökförbudet infördes alltså.
Men vad väljer du då? Rökförbud eller?
Nej, men såklart, jag är ju icke-rökare så många år tillbaka, så jag väljer ju så att, ja, att det ska vara rökförbud.
Du står ut med de mänskliga dofterna så att säga.
Ja, men det är... Ja, precis. Jag går inte på krogen heller längre, så you can have it all. Ja, men jag vet inte om jag har sagt det någon annan gång. Det var ju, det här har inget med det att göra, men man fick ju även röka på flygen förr också.
Ja, det kommer jag inte heller ihåg. Hur fan var det möjligt?
Ja, min första långflygning, eller min första flygresa till Japan. Då kommer jag inte ihåg vad vi flög först, men sen var det då antingen från Paris eller från London, så flög vi Japan Airlines. Och då kunde man röka. Det var så här jumbojet. De fyra sista sätena, liksom längst bak i planet, de var röksäten. Men man fick bara gå dit och sätta sig och röka ciggen, så fick man gå vidare. Man fick inte hänga hela tiden, vilket vi gjorde ändå liksom. Men jag menar, det var ju ingen, de som satt på näst sista raden, de fick ju folk som rökte dem, alltså, du vet, det var ju rök överallt där.
Ja, och den luften går väl bara runt.
Ja, den går ju bara runt, och det var ju inte så att någon rökte då, utan det var ju all, det kanske fanns att det fanns 50 rökare på planet. Då gick ju de i turas om och rökte konstant hela resan ner. Helt sjukt alltså. Mm. Och jag menar, backade du ytterligare så fick man väl röka överallt, för det var, de här askkopparna var ju kvar i flygplanssätena i många, många, många år efter att de hade infört rökförbud liksom. Ska man ju skratta åt så här. Och så här, ja, här kunde man fimpa förr i tiden på 70-talet. Mm. Intressant. Men som sagt, 2005 startade ju någonting som du precis nämnde som heter YouTube.
Mm.
Och det är ju en jävligt intressant grej. Alltså jag kan tycka idag, det här med smartphones, sociala medier, och man kan se allting i blixtens hastighet. Alltså det kommer ut direkt, samma sekund som det händer så finns det uppe på YouTube eller på någon sociala mediesida. Och det är ju häftigt å ena sidan, samtidigt som att jag tycker att spänningen förstörs jävligt mycket. Men jag tänker att YouTube, vilken jävla soptipp det måste vara. jag tänker att det har funnits sedan 2005, och jag vet ju väldigt många, jag har ju själv varit där, du vet så här. Backyard Baby skulle ju till och med bli YouTubers under en period.
Oj.
Ja. Och vi hade en manager, han bara, ja, men det är hett och bra. Man ska ha en YouTube-kanal och så ska man liksom bli YouTubers, och så kan man till och med kunna tjäna pengar på det i framtiden. Då var det fortfarande total kaos när det gällde ersättning för upphovsrättsskyddad, ja, som musik och så vidare, va. Men man som YouTuber då, va, kunde tjäna pengar. Backyard Babies, vi blev inga YouTubers. Vi gick till och med så långt att vi skulle göra en reality-serie. Vi hade ett produktionsbolag som följde oss typ i några veckor, och så skulle det gå på YouTube.
Fast det är ju skitkul å andra sidan.
Men du vet,
The Osborns, ja,
precis. Och jag vet inte varför. Jag var på ett sånt där alltid. Jag tror att det var för att jag själv hade så mycket att dölja och höll på med så mycket skit, vare sig det var droger eller otrohet eller vad det nu än var. Så jag ville ju för fan inte ha någon jävla reality show med någon jävla kamera som följde med mig in på toaletter och på hotellrum till höger och vänster. För fan, här är liksom restricted area. Så det blev ingenting av det där. Men tänkte vi haft en sån, när det legat ute då. Och det är det jag ska komma till. Alla skulle göra någonting på YouTube. Det finns ju folk som, alltså, vem som helst kan ju ladda upp. Och det försvinner ju inte. Alltså servrarna som måste finnas där, allt jävla skräp som finns. Alltså de måste ju vara Facebook och YouTube, alltså hur mycket data finns det där? Hur mycket junk finns det på YouTube?
Extremt, bara när jag tänker på det nu så kommer jag ihåg att jag la ut något klipp från Svensexa där vi skulle spela in en musikvideo då för han som skulle gifta sig. Girls, girls, girls. Han stod in som borat direkt och vi andra var med där. Det slutade med att alla visar arslet och bara gör någon sorts ormgrop ihop. Och den går ju säkert leta upp va, om man söker girls, 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 Svensexa. Säkerligen kvar.
Det är precis, du måste vara väldigt specifik nu, numera vad du söker på. Men jag ska ge dig ett YouTube-tips. Du ska söka på, jag tror man kan söka på bara Backyard Babies eller Nicky Borg Throwing Knife. Då får du upp ett legendariskt klassiskt YouTube-klipp ifrån Dublin när jag kastar kniv i en loge. Och då får man se att jag är en jävel på att kasta kniv. Och det här klippet och var det kommer ifrån också kommer jag komma in på om en liten stund i podden. För då ska jag nu snacka också om Backyard Babies-dokumentären Jetlag the Movie som släpptes 2005.
Ja, från PewDiePie Babies som det kunde blivit.
Så hette han då. Eller hette han, ja, precis. Han måste ju vara miljardär idag.
Ja, men jag jag muckade det här året. Inte från fängelset utan från lumpen. Så jag hade ju muckarskivan. Och den levde upp till alla förväntningar, får man minst sagt säga. Man står i någon sorts muckaruppställning på liksom regementet på gården där. Och säger liksom höger, vänster om och muck. Sen åker man direkt till Småland. Det var ju F-17 den låg på i Blekinge, Ronneby. Och så åkte vi till Skillingaryd där min faster höll till. Där skulle vi då själva muckarskivan. Så det var någon som var och hämtade mig där. Och sen då fick man ju öl direkt liksom, så att ja, det spårar ut redan där, känns det som. Men så hade jag en massa polare från Skåne som var uppe också. Och den här dagen och kvällen och natten, den varade länge kan jag säga. Vi avslutade med att basta, kommer jag ihåg. Och dagen efter då så var alla försvunna nästan. I alla fall jag och en kille som heter Tobias Brandt. Så de fick börja leta och då hittade de Tobias Brandt mycket väl i liksom bastun. Han hade täckat där, låg och sov. Mig tog det en jävla tid att hitta. De letade i 2 timmar, de fick gå ut i skogen. För det är ju bara skog runt hela den här gården. Det är utanför Skillingaryd, det är liksom inte själva byn.
Nej.
Utan det är mitt ute i skogen. Så de hittade mig till slut kanske 200 meter in i skogen. Liggandes på en sån här plåt i min fasters tunika. Med mina strumpor som kudde. Där hittar de mig. Och det här drogs upp på min 40-årsskiva här nu också. För då tvingar de mig att sätta på mig den där jävla tunikan igen. Framför alla under ett tal. Jag har ingen aning om varför jag hade fasters tunika på mig. Eller varför jag bestämde mig för att sova i naturen. Jag misstänker för att det var varmt och skönt. Och sen så var det en tredje kille som hade vaknat. Och då kommit ner till min faster. Med så här, för han sov på en madrass med själva då
sängkläder.
Ja, med sängkläder och så här liksom. Och så var det ju bajs på sängkläderna och han bara, katta jävel! Och så fick han då stå och spruta och tvätta de här grejerna. Det var ju inte katten utan det var ju någon som hade tryckt upp en flaska i arsle på hans. Han hade råkat skita ner sig under tiden han låg däckad. Så att det hände mycket på min muckarskiva. Tyvärr väldigt mycket som jag inte riktigt liksom vet exakt historien till, så att
ja, jag har så många frågor. Börja från början. Alltså, jag har inte hört talas om det här mucket. Det känns lite grann som vad heter det, utspringet när man tar studenten.
Ja, exakt, ja.
Är det lite så här, man så bara, vad sa du? 1-2, vänd om mucket. Ja. Och var det bara folk då som var från, som hade mucket som var på den här festen? Så ni var alla nymuckade?
Nej, för fan, då hade det blivit ännu värre. Ja. Utan man hade tänkt dig som studentskiva liksom, ja, när du är färdig med plugget. Och då bjuder du dina familj och vänner. Liksom. Okay. Samma grej här, fast då då.
Och så drog ni till i mörkaste Småland alltså, ute i skogen. Men då somnade på en plåt. Vadå för plåt? En sån där plåt, sa du? Ja, vadå för plåt? Det var ju skogen.
Den gjorde det där. Ja, det var jag nu. Det vet du fan.
Oh, här verkar
men det är en sån här plåt med, du vet, så går sig dit så här.
Jaha, som någon sån här plåttak. Alltså.
Ja, exakt.
Ja, okej.
Okay. Jag hade väl hittat den, tänkte, oh, perfekt sovplats. Då slipper jag sova bland myrorna liksom.
Ja, just det. Precis. Mm. Wow. Och sen, ja, okej, okay. Vi behöver inte gå in mer på det här bajset sen. Nej, okay. Jag har ju inte gjort lumpen, så att jag kan inte riktigt så här relatera till de här grejerna.
Nej.
Lika bra det. det, där kom det gnägget. Jag tänkte, har vi inget gnägg i våran lilla jingle? Då har vi Hem till gården, är vi framme vid nu. Den här lilla featuren har vi döpt till just detta för att jag och Janne bor på varsin hästgård. Och här pratar vi lite grann om vad vi har gjort i veckan. Och när det gäller mig så har jag varit... jag har lämnat min kära gård för äventyr i the UK. Jag flög till London. Men det är lite sjukt faktiskt. Jag ska bara innan fälla in här. 2005 pratar vi om idag. Den 7 juli 2005 så skakades London av explosioner i tunnelbanan och på en buss. Bombningarna visade sig sedan vara då terrordåd utförda av islamistiska självmordsbombare. Och sånt där har ju genomsyrat våran värld under väldigt lång tid. Och nu senast i Wien så fick ju Taylor Swift ställa in 3 spelningar. Alltså det var helgen innan hon var tillbaka i London då på grund av ett terrorhot. De lyckades ju, vad säger man, avfärdade. De hittade de här och liksom gripa dem. Men de valde ändå att ställa in och det är helt sjukt. Och sen var det dags för London. Det har varit. Så säkerheten när jag flög till London för att kolla in Taylor Swift då en femte gång och på legendariska Wembley. Äntligen fick jag se en konsert på Wembley. Den var ju helt hysterisk. Men bra. Det kändes ganska säkert att vara i London. Tycker jag. Överallt på flygplatsen och på hotellen och sådär så var det liksom. Man märkte att det hade steppats upp lite extra liksom. Såklart. För att liksom så mycket fans var i London liksom. De räknade någonstans med att det var 720 000 pers sammanlagt som såg Taylor Swift i de här 8 spelningarna på Wembley. Så där var jag äntligen och det var riktigt jävla kul måste jag säga. Och du såg ju AC/DC på Wembley i somras. Så nu har vi sett varsin konsert den här sommaren och jag kan säga att det blev dyrt men väl spenderade pengar måste jag säga.
Vart gick du nu denna gången då efter konserten?
Ja, men då hade jag, nu hade jag med mig min bättre hälft då, som är väldigt duktig och bra på att göra lite research och planera. Mm. Det hade jag inte gjort när jag gick vilse i Hamburg. Då var det bara så här, det kommer en taxi. Nu var det så här, fuck taxis, liksom, det märkte mig direkt, det kommer inte gå. Vi hade lite tur, hon älgade på ganska bra med mig i släptåg då. Liksom. Jag var så jävla trött, stått upp så länge igen. Liksom. Nu mådde jag lite bättre dock, liksom. Jag var ju sjuk när jag var i Hamburg. Så att vi hann med, vi gick ganska rask takt mot en tunnelbanestation. Han med en tunnelbana som tog oss till Paddington och där han vi med Heathrow Express med 2 minuters marginal för vi bodde ute på Heathrow och hade vi missat det då så hade vi, då går inga mer tåg ut på natten liksom, då hade det blivit taxi och jag tror att den ena taxichauffören jag frågade skulle ha 200 eller 250 pund för att köra till Heathrow. Nej, fuck you, vi tar Heathrow Express och det hann vi med. Så, och en annan grej, det här med säkerheten, det gick så jäkla så här, smidigt att slussa in och ut 90 000 plus personer.
Ja, men det sa jag om.
Jag tänkte verkligen på vad du sa. Mm. Jag var att, ja, han hade rätt alltså. Jag fattar inte. Visst, Stockholm och Friends Arena, Strawberry som det nu heter, det går väl bra där också liksom. Men jag var imponerad av logistiken på Wembley alltså. Mycket bra. Så 5+. Och världens roligaste helg. Ett minne för livet helt enkelt.
Och jag hade en riktig god helg också måste jag säga. För jag var ute på skärgården utanför Enköping. Och var med några polare där tillsammans med min sambo. Vi hade då årets första kräftskiva. De här härliga kräftskivorna.
Fan vad nice. Ja, älskar kräfter.
Och ingen kräfter utan lite snaps. Så det hade jag såklart med mig. Och sen så var vi där och jag blir ju sån när jag är ute på såna här ställen att jag är ju mer i vattnet än vad jag är på land, mer eller mindre. Så att de fick ju ringa mig och sa så här, Janne, vart är du? Jag bara, men jag är nere och badar vid bryggan, helt själv. Så bara, men det är dags för kräftor här nu. För vi körde lördagen då till lunch med att vi körde kräftskiva då. Mm. Så det var bara att bege sig tillbaka och så körde jag lite snapsvisor för det. Är något jag bryr mig om väldigt mycket. Jag älskar snapsvisor och liksom stämningen som blir av det. Men här kände jag att det var inte riktigt snapsvisemänniskor som jag var med. De kunde inte så många i alla fall. Så att det blev liksom någon dålig så här finsk grej där man bara säger skål och sånt. Det är
Nej, men jag kan faktiskt en snapsvisa.
Va?
Ja, den är från Finland. Eller från Åland tror jag.
Ja, inte det. Nu men nu.
Ja. Ja. Nu förstörde du hela min...
Ja, men den är ju tråkig. Det är ingen snapsvisa.
Inte nu. Men nu.
Man ska kunna sjunga med liksom och sånt.
Ja, ja. Jag skulle bara säga att jag kunde den. Så.
Så jag gjorde ett dissande utlägg när någon hade filmat mig där när jag sjöng Älgakung. Och så skrev jag, trodde jag var på kräftskiva men hamnade på Antikrundan skrev jag. Sen blev inte folk så glada som såg det där som satt med. Men skitsamma, snapsvisor diggade jag. Det var kul, det var en fantastisk helg. Sen söndagen så var jag då chaufför åt mina svärföräldrar. Jag körde ut dem till Digilo-turnén som var i Sundbyholms slott. Och så var jag och hämtade dem också, för att det hade jag gett dem i någon sorts present tidigare. Och sen har jag hållit på en hel del i gården faktiskt. Det är ju sån här, det har man läst nu lite överallt för de som följer nyheter, inte du då Nicke. Men äpplen, det är ju riktig äppelsäsong just nu. Det är en jäkla massa äpplen på grund av anledningar av vädret och sånt. Och det, vi har ju två äppleträd och ett päronträd i vår trädgård. Och det är svindrygt att gå och klippa gräset. För jag har en sån här klassisk gammal som du måste dra själv liksom. För jag diggar ändå det. Det är lite meditativt att gå runt där i en och en halv timme och klippa gräset. Men när de där jävla äpplena ligger överallt. Åh, finns det inga äppleuppsamlare som man kan skaffa sig eller något sånt?
Alltså, roligt att du nämner det, men först vill jag bara säga, varför har jag så himla lätt för att se dig i badet hela tiden? Du är som ett barn som man aldrig får upp ur vattnet. Men det blir lika självklart att se dig där, jag vet inte varför. Jag bara säger helt naturligt att Janne såklart är i vattnet och vägrar gå upp. Ja, äppelträd, vi har ju också det på gården, många. Och en del står rätt bra till då, så att de inte är i vägen för man behöver klippa. Däremot så är det ju några äppelträd i en utav hagarna där jag har min häst, eller inte hästarna. Och det är ju inte bra. Hästar har ju inte någon så här, nu har jag ätit nog, nu räcker det. Utan ligger det äpplen, och de kan ligga där ruttna och jävliga, så äter de där upp dem tills det är slut. Ja. Jag kan säga så här, det är inte så bra för magen att dra i sig så här 500 äpplen ungefär.
Nej, nej. Det är lite, ja. Det blir väl nästan giftigt.
Ja, precis. Så att jag håller med.
Det men vad gör ni då? Går ni där och samlar två gånger om dagen? Eller?
Nej, jag spärrar av med ett rep. Och så får de ligga där och ruttna.
Det hjälper inte mitt gräsklippande.
Nej, det gör kanske. Det
inte. Lägga så här gräsklipperep. Så här. Det här kan du skippa. Så blir det
om du, kör, ja, du får köra så här robotgräsklippare, men du får lägga den där liksom lilla tråden runt där och alltid faller äpplen. Så, ja, jag vet inte. Men kan du inte samla upp dem och käka dem? Men det kanske inte är några goda äpplen eller?
Jo, det går ju, alltså, men tiden finns ju inte riktigt att samla upp alla de här jävla äpplena. Det finns hur många som helst.
Äppelpaj då, varför blir det måndag? Det blir äppelpaj.
äppelpaj. Ja. En bra vecka skulle jag sammanfatta.
Håller med, bra vecka. Vi är ju extremt glada här på Minnesluckan att vi har ett samarbete med HelloFresh. Och använder du koden Minnesluckan om du beställer matboxar på HelloFresh.se, så får du en rabatt på 1359 kronor på de fem första kassarna om du inte har handlat på HelloFresh förut. Det där är ju dealarnas deal, tycker jag.
Vad har du beställt nu då?
Ja, men det har jag faktiskt gjort. Jag ska säga att det är bland det bästa jag har gjort. Alltså, ja, men när man går in i mataffären, normalt så blir man ju sällan inspirerad, men på HelloFresh.se är det ju en rollercoaster bland maträtter där allt ser så extremt gott ut.
Ja, men jag är också personligen lite lyrisk över detta faktiskt, att det har liksom äntligen kommit upp för dig Nicke hur bra det är med HelloFresh, eftersom jag har hållit på med det här sedan pandemin mer eller mindre.
Ja, men alltså jag och min tjej, som så många andra, har ju svårt att få tiden att gå ihop på grund av stress till exempel. Men jag kommer att tänka på en annan sak också som jag skulle vilja lyfta faktiskt.
Vadå?
Jo, alltså utöver all den hjälpen du får när du klickar in och beställer, så vill jag idag slå ett extra slag för alla glutenfria rätter som det finns gott om. Min flickvän till exempel är ju nämligen väldigt glutenallergisk, inte bara så här trendigt valt bort gluten. Och det står ju till och med, laga den här rätten först om du har beställt massa olika maträtter såklart. Om du har personer i din familj som inte förstår det där med allergier, att man inte får använda samma stekpanna eller kastrull eller vad det är. Så det är ju skitbra. Man har allergier också, supertydligt och enkelt.
Ja, jag och min sambo kör ju alltid på vegetariskt till exempel. Men nu, nästa lördag, så kommer det fisk och grönt till oss istället. Så att det är väldigt enkelt att liksom välja ut det där själv om man inte bara vill ha kött så att säga.
Ja.
Nej, vi är grymt tacksamma över det här samarbetet. Så tack till HelloFresh. Det är alltså minnesluckan du ska använda som kod när du går in på HelloFresh.se. Och så får du alltså en rabatt på 1359 kronor. Det är mer eller mindre faktiskt maträtter för en hel vecka för de pengarna också. Så att gå in och gör det. Och tack så jättemycket.
Och jag vill lägga till en grej till. Nu när jag sitter så här och känner sockersuget. Man får faktiskt en gratis efterrätt livet ut om man går på den här dealen också.
Just det, i varje kasse. Ja, tillbaka till året 2005 som vi är alltså på, och det var ju då jag egentligen på riktigt började min radiokarriär, för jag sökte mig in till en kvalificerad yrkesutbildning i Båsta. Som då, jag tror det kallades, Akademi Båsta, och det var helt enkelt radioprogramledare som man pluggade till. Så att det var dels teori och sen så var det praktiskt då, att vi skulle ta hand om Radio Båstads lokala liksom radiostation samtidigt. Och så var det under 2 år då med rätt mycket praktik också, speciellt sista året. Det var nästan bara praktik hela sista året.
Är det inte ganska många som har gått den skolan som jobbar med radio?
Malin Stenbeck som har gått ganska bra som är programledare på tv nu. Hon gick i samma klass. Vi har massa på kontoret som kommer från samma klass som jag har gått vid.
Jag tycker jag hör med den där Båsta radiobildningen ganska ofta överallt.
Ja, den ligger nere nu, tyvärr.
Ja, den finns inte nu alltså.
Nej, den finns inte nu, tyvärr. Men då fanns den, och det var ju såklart massa grejer som hände när man flyttade till Båstad på det där 2 år. Speciellt vintrar när det händer ett skit. För det man tänker direkt på när man tänker på Båstad är ju sommar och tennis och Peppes bodega. Och det blev det såklart en hel del. Vi körde ju sändningar där utanför Peppes till och med. Men jag kommer ihåg så här, vissa grejer som sticker ut. Det var att träffa Henke Lundqvist, en hockeyspelare, hockeymålvakt, känd, spelat NHL, en av våra främsta genom tiderna. Han kommer ju därifrån, och han träffar ute efter Peppers Bodega vid en sån här med korv och hamburgarmojen som är utanför. Och då börjar vi snacka. Jag hade ju druckit en del, men så på något sätt så händer det att jag bjuder honom på en hamburgare. Och det fattar inte jag. Så här i efterhand har det stört mig som fan. Han är ju multimiljonär.
Exakt.
Men jag ska ändå liksom hålla på och trycka på mig att jag ska bjuda honom på en burgare. Det är så korkat så det finns inte. De pengarna behövde jag som student säkert till annat.
Ni kanske skulle imponera och köra så här.
Ja, men exakt. Ja, men jag har lätt för att göra det i och för sig annars. För att det är väl en trevlig gest så. Men så här i efterhand så fattar jag inte. Det hade varit bättre att jag hade låtit honom bjuda mig. Hans farsa var också turistchef för Båsta. Och de är ju bröder, alltså Henke och vad heter den andra? Joel Lundqvist. Ja. Och hans farsa är då turistchef för Båsta.
Okay.
Så vi hade ju honom på stationen flera gånger, och då kommer jag ihåg en gång att jag kommer inte ihåg varför, men det slutade med att jag skulle dansa bugg. Nej, vals var det. Med turistchefen av Båsta som då var deras farsa. Och han tyckte att det här var jättekonstigt. Det syntes tydligt på honom. Men vi dansade. Det var säkert valsens dag eller något sånt, du vet.
All right. Jag tyckte också det lät konstigt. Jag trodde mer du skulle säga så här: du, din grabbe skyllde mig en burgare.
Ja, exakt.
Kan du lägga ut?
Nej, men där det var liksom startskottet för det som sedermera blir där jag är idag, kan man säga.
Ja. En av många skillnader mellan dig och mig. Du har en regelrätt radioutbildning.
Exakt.
Och som du sa tidigt i den här podden, jag har halkat in på det klassiska B-kändis-bananskalet.
Jag ska inte komma ihåg det också.
Ja, jag kommer ihåg det, för det är en rolig sägning. Nej, men det är ganska kul. Vi hade ju faktiskt våran ägare, alltså Bauer, familjen Bauer är ju femte generationen, tror jag, Yvonne Bauer, som nu äger då hela Bauer Media, från Tyskland. De började som någon sorts tidskrift, tror jag, på slutet på 1800-talet. Helt sjukt faktiskt. Och idag är det ju då både print, radio och tv och så vidare över hela Europa. Och här i Sverige är det ju Bauer Media, våran kära radio, håller på med. De var ju här, och då blev det ganska påtagligt när jag stod och pratade med henne. Supertrevlig kvinna, för den delen. Hur länge man har hållit på med radio, alltså. Det är 14 år, jag har nämnt det någon gång förut, alltså. Men det är fan, åren går alltså. Utan utbildning. Någonting måste jag göra rätt.
Man kan säga att du är kvalificerad nu efter
jag känner att jag gick livets hårda skola.
Men du gjorde inte som jag gjorde i Tyskland när hon var förbi och sjöng Deutschland i Brandes i studion.
Nej, vet du vad? Det var ju många så här, mellanchefer och hit och dit. Alla blir lite så här nervösa och på tå så där, såklart när hennes hela entourage kommer. Liksom. Det är assistenter och livvakter och fan och allting. Liksom, ja. Och så våran vd från London och så vidare. Va? Så det var mycket för. Men jag älskar ju att prata inför den här gruppen av människor. Så här, liksom, storchefer och väldigt rika. Alltså, jag tycker att det är kul, för alla är bara människor. Och gissa vad som blev icebreaking. Vi hade liksom då, jag hade väl 10 pers inne i rockklassikerstudion liksom, och alla var lite så nervösa och skulle jag prata lite grann. Gissa vad jag började prata om.
Eftersom det handlar om dig så sätter jag alla pengar på Taylor Swift.
Taylor Swift. Och så visade sig att Yvonne Bauers assistent och en yngre tjej, hon löser ju upp så här hela ögonen bara, och jag var också på Hamburgkonserten. Och så var det bara, sen var isen bruten. Så var det väldigt trevligt. Ja, men ja, jag ska tänka fortsätta med radio faktiskt, för jag tycker det är jävligt roligt. Men jag ska berätta en annan grej som hände 2005. Då släppte, och jag hittar den här faktiskt. Nu ser ju inte du det som lyssnar, men jag håller i min hand här nu en DVD.
Det var inte igår man såg en sån heller.
Detta förlegade media. som jag öppnar. Det är Backyard Babies-dokumentären Jet Lag The Movie som släpptes 2005. Och jag har glömt bort den här baksidan av texten. Will they become part of music history? Well, let's see after another 15 years or when rock and roll is dead. And that is sure as hell ain't gonna happen i stora bokstäver as long as the Backyard Babies are around. Buckle up and enjoy. Så står det. Så nu är väl rock'n'rollen död då. Nej, men skämt åsido. Det här är faktiskt... jag älskar ju dokumentärer. Musikdokumentärer. Vi pratade ju om Bon Jovi i förra veckan.
Just det.
Och den här satt jag med själv. Jag ska ta lite cred för den här, att den här blev av överhuvudtaget. Det är ju liksom då hemvideo, du vet så här, VHS-videokameror. Och allt däremellan och från proffs-tv-inspelningar och ja, you name it. En jävla massa klipp och footage från precis överallt som är ihopklippt. Och det är just det, därför jag säger att jag tar lite cred för det. För jag satt med den här producenten, Håkan Kyler heter han. Och även en kille som heter Igo Frostander. Vi satt i en källarlokal, de hade en så här klippstudio, du vet, vecka efter vecka. Så det tog hur lång tid att få ihop allt detta material. Jag vet liksom att vi var nästan så klara, så kom typ Dregen med en sån här flyttkartong, en sån här Shurgard-kartong. Åh, vi har, här är en kartong till med VHS-kassetter. Och du vet, det var ju så här, på den tiden, du vet, när vi gjorde våra första turnéer och spelningar så var det så jävla kul att filma allting liksom. Så vi kunde ha så här 90 minuters VHS-kassett då, som vi skulle sitta och gå igenom och plocka godbitar till den här dokumentären. Ja. Det var bara att det var 87 av de här jävla minutrarna var bara väg. Någonstans i Småland. Bara skog, väg, filmat ut genom en ruta. Och så hör man någon så här i bakgrunden. Man är på väg till första gig. Alltså, ja, du vet, man vill ju ändå så här kolla igenom allt ifall det var något som man skulle använda till den här dokumentären. Men det var jävligt mycket väg, kan jag säga. Jag tror jag har filmat varenda väg i hela Sverige. Och även stora delar av Europa också. Mycket väg. Och så någon vägskylt bara. Mönsterås.
Vilken actionfilm det hade blivit om ni hade använt allt material.
Och nu tillbaka till YouTube. Bara för jag, i den här dokumentären så finns det här klippet då när jag kastar kniv i Dublin. Och det är sån här grej som jag vet inte varför. Det finns massa exempel på när jag gör de här grejerna. Jag sätter en kniv i väggen som en jävla cirkusknivkastare. Och Peder och min ljudtekniker som heter Staffan Melin. Ah, fan, det är bara tur, och så ska de försöka, så misslyckas de om och om igen, och jag sätter den en andra gång, och sen blir det så, men tredje gången, du kan inte sätta en kniv på det sättet, för du är ingen knivkastare. Och jag typ bara såhär, tjuff, sätter den som ett jävla spjut i väggen alltså. Det är det enda klippet jag kan hitta på YouTube från den här dokumentären. Jag trodde man kunde se hela dokumentären på YouTube, men det kan man inte. Så jag tänker, någon då som lyssnar på Minnesluckan nu och har Jet Lag The Movie och är lite flink på att ladda upp grejer på YouTube. För det åker jag inte göra.
Skriv till oss då.
Ja, skriv, ladda upp den, fan. För jag tycker att det är ingen som har en DVD-spelare längre. Inte jag i alla fall.
Nej, jag tänker på två grejer framförallt. Dels att du borde utmana Alice Cooper då. Knivkastning. Han håller ju på med samma sak backstage alltid. Och två, jag förstår inte riktigt namnet på filmen. Jetlag The Movie, det, alltså, varför
ja, men jetlag för att vi far ju runt överallt i den här...
På bussar i Mönsterås.
Vi var väldigt jetlaggade mellan Mönsterås och Nässjö. Ja. Nej, men jag tycker det vore kul om den här låg på just YouTube i någon hyfsad bra kvalitet. Liksom. För det är en jävligt ball grej. Omslaget är också lite kul. Vi bad alla fans som vi bara kunde liksom kontakta på något sätt som hade en Backyard Babies-tatuering att skicka in den, så fick de vara med. Så Backyard Babies-bokstäverna på framsidan är ett fotokollage av Backyard Babies-tatueringar. Förutom en bild i mitten som är en tjej som sitter i trosor på hennes ryggbar där hon har skurit in, ristat in dregen med en kniv i ryggen. Fast det är så jävla tråkigt. Det kom fram sen något år senare att det var sån där teater fake blod, någon som jobbade med sånt där teatersmink.
Aha.
Men vi tyckte att det var skithäftigt. Ja. Bara, fan, det här är hardcore. Bara, hon körde, det var som den där Slayer-omslaget, någon som har ristat in Slayer med en kniv. Vi bara, vi har samma grej. Bara, dregen står i blod på ryggen. Hon bara, ja, det är teatersmink. Men där har det i alla fall. 2005 släpptes denna legendariska rock dokumentär.
Ja, den där lilla trudelutten betyder att vi har kommit fram till årets låt.
Yes!
Och det här året var ett riktigt helvete, måste jag erkänna. Det tog lång tid. Sent in igår kväll bestämde jag mig för att faktiskt ta den här. För jag valde mellan två olika grupper som båda släppte två bra album det här året. Det var dels de jag inte valde då, som jag kan börja med att berätta. Det var ju System of a Down och BYOB, som jag var lite sugen på att nämna som årets låt.
Det där är ett band jag aldrig har förstått mig på.
De körde en helt ny grej när de släppte sin.
Ja, exakt, ja, kanske det.
Jag tyckte det var rätt ballt faktiskt. Men det blev inte dem, för att det blev istället det här bandet som betydde väldigt mycket för mig när jag bodde i Los Angeles. Det var ju dock några år efter den här plattan hade släppts. Men det var mycket den här låten jag lyssnade på då när jag gick hem sena kvällar. De hade stängt allting så att det var dags att gå hem. Och då lyssnade jag på den här låten speciellt för att inte ha så mycket fylla ångest. Bandet heter 30 Seconds to Mars och låten är From Yesterday. Ja, 2005, då släpptes alltså plattan A Beautiful Lie med 30 Seconds to Mars. Det är Jared Leto som sjunger.
Jag skulle precis säga det, vi säger det, Jared Leto.
Jajamän.
Och jag känner, nu har jag inte så mycket tid för annan musik än all country eller på att försöka beta av. Men 30 Seconds to Mars, det är ett band som jag har lyssnat alldeles för lite på. Mm. Märker jag varje gång jag hör någonting med dem. Och han är ju en otroligt speciell frontman som även har liksom gjort sjukt bra skådis alltså prestationer.
Ja.
Svälter sig själv och alltså hit, han är ju liksom crazy.
Ja, verkligen.
Jag tror till och med att de var på Gröna Lund för kanske var ett eller två år sedan någonting. Ja, för jag vet att min tjej var där och sa att det var sjukt bra. Hon älskar 30 Seconds to Mars.
Ja, jag träffade faktiskt Jared Leto på Tommy Lees efterfest som han hade här ett visst år när Mötley Crüe hade
lirat. Okej.
Det var såhär 1000 pers.
Vad gjorde han där då?
Jag vet fan, han skulle väl festa med Tom Lee, I guess.
Okay.
Nu kommer jag inte ihåg vilket år det var, men det måste varit efter, det är helt klart efter 2005 i alla fall, några år, men däromkring.
Ja.
Då var ju Mötley Crüe här och spelade på Globen. Jag var där och tittade med några polare. Vi såg till att förfesta tre dagar i rad och sen dra till Globen, för fan. Polaren däckade mitt i konserten och grejer. Ja, i alla fall. Sen skulle vi då till jag plus en som jag hade fixat. Och förmodligen var det för att jag var praktikant här och hade löst det på någon vänsters. För det var bara 1000 så här specialinbjudna som skulle till bandsalongen där Tommy Lee skulle ha en rock efterfest.
Åh, det var inte det, han var DJ.
Jo.
För jag tror också jag var där, nämligen.
Var du där?
Ja, jag tror det.
Ja, ja.
Den här podden heter Minnesluckan. Om du har missat det någon gång, vi kör liksom på volley. Det har du också kanske snappat upp, va?
Ja.
Fan, det här är roligt. Just det, jävlar den där.
Ja, vi kom ju dit, vi hade ju varit på konserten också. Det var ju typ inte speciellt många andra som hade varit. Det märktes tydligt, vi var rätt förstörda när vi kommer in dit. Men vi får gå in och sånt. Och då är det ju liksom Svennis som sitter där bredvid hon Victoria Silvstedt och grejer. Och så är det ju DJ, det är ju ingen rock efterfest, utan han DJ-ar ju housemusik liksom.
Ja.
Så vi bara, fan är det här? Vi får ju gå och ta Jägermeister för Tommys ära i alla fall. Han älskar ju det. Men en klar bild jag har från den efterfesten är också när, för det var liksom ett podie längst bak där då var soffor och massa tjejer som satt. Och sen så var det liksom en gångväg ut till hans DJ-bås som var väl mitt i Berns salonger kan man säga. Och där stod han och DJ'a, och så var det lite vakter runt omkring, stora så här amerikanska livvakter. Men man kom ju ändå rätt nära, så man kunde ju faktiskt sträcka upp en high five till Tommy Lee om man ville när han stod DJ'a. Men det var en av de här tjejerna som gick fram i sina högklackade skor och tog lite Jägermeister som han hade bakom sig i någon sorts hink med isbitar och tog sig en jävel. Och det här vände sig Tommy Lee om och såg. Och han tyckte inte om att man snodde ut av hans Jägermeister. Han fotade henne i ryggen typ. Och sa till någon av sina, hans vakter att bara ta henne, plocka henne liksom. Så hon fick inte vara kvar där uppe längre för att hon snodde lite Jägermeister. Det kommer jag ihåg. Så bara, det ska inte vi göra. Vi köpte egen. Men då stod Jared Leto precis framför oss, kommer jag ihåg. Ja. Så han var också där.
Och han fick ta Jägermeister.
Det fick han säkerligen.
Jag har inga ord för. Ja. Han är ju rätt skön idag, Tommy Lee, så där, men det har ju hänt en hel del grej som man kan diskutera såklart. Förlåt, jag blev bara så otrolig. Jag fick en sån flashback när jag var på den här efterfesten också.
Men du var där då?
Ja, för att jag hade precis träffat min exfru. Men det var ju väldigt hemligt, så vi möttes ju alltid i nattklubbsnatten. Sådär. Men jag hade även en av mina favoritlangare på den tiden. Han var på Berns, en liksom slick snubbe. Så vi hade liksom, vi höll på med någon deal med sådana sjuka mängder kokain. Vi tyckte att det var bra ställe att hålla på med detta, för Tommy Lee var ju ändå i stan liksom. Så det var ingen som skulle lägga fokus på oss vad vi höll på med i ett hörn där. Det är ungefär det jag kommer ihåg från den där Berns efterfesten med Tommy Lee. Men och att det var housemusik, att det inte var någon rock alltså.
Satt du ner någonstans då? Eller?
Ja, vi satt vid någon så här, något vippbord eller någonting så.
Ja, exakt. Ja. Ja, dit kom inte jag fram.
Jag kanske trodde det var ett vippbord. Det var egentligen bara utanför toan på någon bänk.
Ja, vad har du plockat från?
Nej, men det var ett riktigt favoritband som har blivit väldigt stora genom åren och började som lite mer underground punk från Boston. Släppte ju The Warriors Code 2005. Snackar såklart om Dropkick Murphys. Och där finns det en låt med på som på den här skivan som heter I'm Shipping Up to Boston. Och den blev ju råstor och till viss del hjälpte ju bandet med deras genombrott när den dök upp i filmen The Departed året efter bland annat Leonardo DiCaprio och Robert De Niro och så vidare. Riktigt jävla cool film. Jag måste se om den. Jag satt och tittade på det här nu häromdagen. Den är, älskar den här filmen, men det är en sån här riktig klassisk scen, de kör över någon bro där, jag vet inte fan vad de är exakt, men jag kommer ihåg det som det var igår när den här musiken kom. Vad är det här för jävla band? För det var nämligen första gången jag hörde Dropkick Murphys, och det var just låten I'm Shipping Up to Boston.
Jag blir så jävla taggad av det här.
Jag blir så jävla taggad av att vi kör på något. Vi är inte live, men vi vill inte på editera den här på så jävla mycket. Så medan jag sitter här så tänker jag så här, jag är dum i huvudet. Det var ju inte Robert De Niro, jag menar ju såklart Jack Nicholson. Jag blev lite förvirrad där och exalterad.
Ja, filmen Departed.
Ja,
det var
precis.
Så länge sedan jag såg den. Så jag
men Matt Damon, Jack Nicholson sitter och läser här. Och så Leonardo DiCaprio såklart. Sjukt bra film i alla fall. Ja. Glöm vad jag sa innan. Ja. Men det var en bra film i alla fall.
Men det här är ju en låt jag hör alltid den 17 mars varje år. Vet du varför jag hör den just det datumet?
17 mars?
Yes.
Nej.
Det kommer jag göra även nästa år blir det, va?
Är det St. Patrick's Day då?
Ja, jag menar. Och då, det ser jag alltid till att fira, och då är det mycket Dropkick Murphys bland annat.
Återigen, nu sitter jag inte med det här framför mig, men jag tror att versionen som är med i filmen är lite upptouchad med mera gitarrer. Det är någonting, och den finns med på någon sån här Hellcat-samling. Så att originalversionen från plattan är inte riktigt samma version som är i filmen. Så ännu bättre i filmen.
Ja, två nya låtar in på spellistan på Spotify när det gäller minnesluckan playlist.
Yes!
Ja, nu börjar vi närma oss slutet och det är ju här vi har tryckt in den nya, så att säga, punkten för den här säsongen i minnesluckan. Nämligen lyssnarberättelser, och där kan det komma precis vad som helst, känns det
som. Eller som jag vill att det skulle heta, listener tales, för det lät så coolt på engelska, men vi pratar ju faktiskt svenska. Ja, exakt, och det kommer ju in mer och mer och mer berättelser från dig som lyssnar på minnesluckan, och det är vi jättetacksamma för. Så det är bara att mejla på nicka@rockklassiker.se eller janne@rockklassiker.se eller skriv DM på vår Instagram. Ju sjukare, knäppare och roligare historier från för något specifikt år, desto bättre. Du kan vara anonym, men det är roligt att veta vem du är. Och nu är det en person som faktiskt har bett om jag måste få vara anonym, så det får jag respektera. Men jag tycker att historien är så kul, så vi kör den här ändå.
Ja, då vet man ju att det spårar om
någon. Ja, då vet man att det spårar. Det kan finnas andra parter.
Ska vi ha någon sån här varning här?
Ja, det kan finnas andra parter uppenbarligen inblandat i den här storyn, som kanske kommer till att ta skada eller bli outade på något sätt, som lever hedliga liv idag.
Hedliga liv, ja.
Okej, okay. Ja, vi backar tillbaka bandet till 2013. Denna historia utspelar sig i Nässjö. Såklart, dit jag och några av mina killkompisar hade tagit oss för att kolla på dig, Nicke, skriver den här personen, när jag spelade live. Vi drack ordentligt på tåget till Nose Lake och kvällen fortsatte. Vi kollade på gigget, fulla och glada och nöjda bestämde vi oss för att dra på efterpärla. Kvällen var i världsklass, men det jag inte visste om var att kvällen snart skulle få en drastisk vändning. Mm, nu blir det spännande. Vad händer? Väl på efterfesten så satte vi oss i sofforna och korkade upp och tjatade skit. Jag och en fin donna hade börjat flötta lite och vi hade bäddat ner oss lite lätt under en filt mitt bland de andra personerna. Vi började strula och plötsligt smög det sig ner en hand innanför mina byxor. Men efter en liten stund så försvann handen och jag var lite missnöjd och letade rätt på handen igen och momentet fortsatte, så att säga. Efter en bra stund så noterade jag att tjejens båda händer var uppe på filten. Samtidigt som det fortfarande var en hand innanför mina byxor.
Oh, nej.
Jag började ana att något hade gått åt helvete och jag tittar förskräckt upp över de andra personerna som sitter i soffan. Min blick möts utav min bästa killkompis som sitter och asflinar samtidigt som han håller handen kvar innanför mina byxor, så att säga. Jag var bara tvungen, säger han, för du kommer må så mycket sämre över det här än vad jag kommer att göra. Jag vet inte vad jag menar med det, men så skrev han. Jag har alltså tagit fel hand och min vän tog tillfället i akt att förnedra mig. Det här är en rolig historia nu i efterhand, och jag, min kompis hade rätt, jag mår mycket sämre över det här än vad han gör. Vi är vänner idag, kanske till och med ännu bättre vänner, skriver han. Tack för världens bästa podd. What happens in Nässjö doesn't stay in Nässjö. Det får ju mig direkt, jag blir alldeles varm här, får mig direkt att tänka på extremt blöta kvällar där man har varit. Jag vet inte om det blir någon så kollektiv psykos att jag hamnat i liksom så här, någon börjar hålla på och så är det någon börjar på och till slut så ska alla börja på liksom. Det ska ligga och hånglas och ja, lite till höger och vänster, och till slut blir det så här, men vi är alla i samma rum så skitsamma liksom. Det är bara jobbigt, någon ska försöka stänga in sig liksom, kanske små lägenheter, det finns ingenstans att stänga in sig. Någon då ska vara på toa, men hallå, man måste kunna gå och pissa så här, så ni får faktiskt vara ute i rummet också. Jag minns specifikt en sån fest, en lägenhetsfest i Helsingfors. Det var en ganska liten lägenhet. Och kanske, ja, vet inte. Säg att det var 60-40 killar och tjejer. Till slut så hade alla sex med alla. Och du vet, jävligt full jag utväck. Och det var inte så jävla noga, det var någon snubbe helt plötsligt. Helt plötsligt hade man något i handen som man tänkte att där, fuck it. Alltså. Och någon som tog tillfället i axeln kanske var lite så här bi, som tyckte att det var fint, och jag bara, men lägg av för fan. Nej, sluta, lägg av. Ja, men kom igen liksom. Så här. Och jag vet att det här är specifikt gitarristen i 69 Eyes. Körde till den bandet från Finland.
Ja, jag talar så.
Han var med, och han var, jag minns att han var väldigt på. Och han är stor också, så jag tyckte ändå så här, fan alltså. Stor kuk, men nej, det får vara bra alltså. Så kan det ju gå på fyllan. Den här personen var väl lite chockad. Jag känner mig att det var bara whatever när det var sådär.
Alltså, jag är mållös och det är inte ofta jag blir det. Jag vet inte riktigt vad jag ska lägga till det här. Magisk berättelse, båda två får jag väl säga. Så får ni gå på någon gemensam swingersklubb senare kanske.
Precis. Som sagt, vi är tillbaks nästa vecka igen med förhoppningsvis en ny lyssnarberättelse. Nej, det är vi garanterat. Jag har ett helt lager alltså. Det ena är värre än det andra. Jätteroligt. Du hittar oss på minnesluckan-podd, menar jag. Du hittar oss på Instagram och där heter vi så. Så följ oss där gärna, kommentera och likea och så vidare. Och så lyssna på Podplay eller det andra poddar bor. Och ge oss gärna betyg, för då syns vi mer också. Och vad säger vi mer, Janne? Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Podplay, en del av